Sefa, jättebläckfisken av Adam Blade. Uppläst av mig, Mats Eklund. Prolog. Kung Hugos överbefälhavare stannade vid foten av trappan. Han log åt de dämpade ljuden av skratt och musik från stora festsalen. Gudskelov, tänkte han. Äntligen är den onde trollkaren Malvel besegrad och Avantien återsäkert. Överbefälhavaren fortsatte längs en stensatt gång och stannade på nytt framför en grov, tung dörr med mässingsbeslag. Han hållade upp en förgylld nyckel ur fickan och synade den i ljuset från en luftventil som lyste upp den mörka slottskällaren. Nyckeln gled runt med förvånansvärd lätthet. Mannen öppnade dörren, steg in i vapenrummet och låste dörren efter sig. I nästa stund stack en liten nyfiken jaktiller upp sitt huvud ur hans ficka och plirade på honom. Såja, mumlade överbefälhavaren och klappade jaktillerns krämfärgade päls. Nu kan ingen ta sig vare sig in eller ut. Rummet var så litet att mannen kunde sträcka ut armarna och nudda väggarna på båda sidor med fingertopparna. Facklor i hållare av järn kastade sitt sken över de skrovliga stenväggarna. I mitten av rummet stod en gyllene rustning i en träställning. Hjälmen var dramatiskt formad som ett örnhuvud. Visiret liknade en vass näbb och resten av rustningen hade ett ingraverat fjäderliknande mönster. Tunikan med sin förgyllda ringbrynja var täckt av ett utsökt bröstharnesk som glimmade i facklornas sken. Till den praktfulla rustningen hörde också ett par benskenor, stridshandskar och skor av guld. Långsamt gick kungens överbefälhavare runt rustningen och synade den med en belåten grymtning. Han tog upp en näsduk och dammade av det skimrande bröstharnesket. I 20 år har jag ansvarat för den här rustningen, sa han. Första gången jag såg den blev jag alldeles andlös. Och vet du vad, fortsatte han och kliade illen bakom örat. Det blir jag fortfarande. Jaktillen pep instämmande. Detta är det värdefullaste föremålet i hela Avantien. Vi måste putsa rustningen så att varje del blir lika skinande blank som när den var ny. Vilken dag som helst kan rustningens rätta ägare dyka upp. Han strök med näsduken över hjälmens mjuka rundning och böjde sig ner för att polera de gyllene skorna. Så vi måste vara redo. Plötsligt gav illen till ett nervöst skri, slingrade sig ur sin husses ficka, kilade in i en spricka i väggen och försvann. Kom tillbaka, vad tar du åt dig? Ropade mannen och la sig ner på alla fyra för att se efter var illen tagit vägen. Men skuggorna som de fladdrande facklorna skapade gjorde det svårt att se. Var är du? Kom tillbaka, din lilla illbatting. Här finns inget att vara rädd för. I samma ögonblick som han hade sagt det började skuggorna röra sig, fortare och fortare, över väggarna och golvet. Mannen kastade en blick på facklorna, men lågorna brann stadigt. Vad var det då som fick skuggorna att bete sig så konstigt? Plötsligt var det något som vidrörde mannens kind. Han snodde runt och såg sig omkring. Det är inga skuggor. Det är fladdermöss, utbrast han förvånat. På bara några minuter var luften fylld av svarta vingar. Med sina klor klöste fladdermössen efter mannens ansikte och händer och rufsade till hans hår. Nej, nej! Han gav ifrån sig ett halvkvävt skrik och viftade med armarna i ett desperat försök att driva dem på flykten. Men de blev bara fler och fler. Med skräckslagen blick stirrade han på deras elaka ansikten och sylvassa tänder. Deras små ögon glimmade ondskefullt. När det vällde ut ännu fler fladdermöss ur sprickorna i väggen kastade sig mannen mot dörren. Han kände sig omringad och kunde inte andas. Snart var den gyllene rustningen täckt av fladdermöss. De hängde och krafsade på den med sina vassa klor. Mannen flämtade förskräckt till och försökte tränga sig fram. Men knäna gav vika under honom och han föll till golvet. På alla fyra kröp han vidare för att rädda den värdefulla rustningen.
Sluta,